Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Idag tänker vi återigen prata hypnobirthing i Babys podcast. Om hur du kan förbereda dig mentalt inför förlossningen med hjälp av positiva tankar, positiv förstärkning och djup avslappning. Det handlar helt enkelt om verktyg för avkoppling, trygghet, självtillit inför och under förlossning för att ta kontroll. Metoden grundar sig i tanken om att kroppen vet vad den ska göra. Att du som gravid ska lita på dina naturliga instinkter och på din inre kraft. Hypnobirthing lär dig att koppla bort yttre faktorer så att kroppen i lugn och ro kan göra sitt jobb där mor och barn samverkar. Här i poddstudion lyssnar du till Carina Barnmorska och som gäst har jag Frida Dett. Där. Igen, välkommen Frida.
Tackar, tackar.
Vi har pratat hypnobirthing med dig. Ja. Du är ju bäst på det här.
Ja, det hoppas jag.
Ja.
Även nu.
Så vi fortsätter med del två. Massa bra information i förra avsnittet. Många fina reaktioner på det faktiskt. Men Frida, idag förknippar ju många gravida kvinnor förlossning med smärta och rädsla. Hur kommer hypnobirthingen in där?
Ja, alltså det är ju som du nämnde precis att vi vill ju försöka hitta ett verktyg att koppla bort rädslan. Och det är inte så lätt att göra det för många. Och sen handlar det om att vi ska försöka öka vårt oxytocinhormon såklart. Men det faller inte helt naturligt för alla hur man gör det. Alltså att ta det till nästa steg. Vissa har man ju hört att dansar och har det roligt under födseln, men det är inte alla som har den naturliga utsläppet av oxytocinet, utan istället ersätts det med otrolig rädsla.
Det är ju den som dövar. Vanligt. Det är ju den som dövar och tar bort oxytocinet.
Ja, ja. Precis. Så den vill vi försöka knuffa bort, den här rädslan. Och hypnobirthing är ju ett ganska så skojigt ord om man säger så. Det är många som tycker det är väldigt flummigt. Hypnobirthing, hypnos. Det faller inte så naturligt här i Sverige heller. Det har jag också märkt att det är lite skeptiska reaktioner på det. Men det är ingenting annat än att vi försöker att träna våra hjärnor att försätta oss i en självhypnos. Det är det går ut på i större drag. Och det bygger på att vi alltså hypnosen själv, att vi försätter oss i en trans, en djup avslappning som Carina har sagt. När vi befinner oss i en slags trans, det gör vi dagligen utan att vi ens vet om det. Så till exempel när vi tittar på en film eller när jag ser en bok, då är det ju så att vi följer en berättelse i mer eller mindre. Vi lyssnar, vi ser och vi tar in oss. Och då är det så att den berättelsen oftast påverkar hur vi känner och mår. Och oftast när vi gör det så stänger vi ut det som är omkring oss omedvetet utan att vi ens tänker på det. Så det kommer väldigt sällan in andra känslor under den tiden när man sitter och läser en bok eller tittar på film. Och det är just det som vi vill åt. För att vi har upptäckt att hjärnan har en förmåga att kunna stänga ut den yttre världen. Och om vi lyckas göra det med ett enormt fokus under födseln. Och kan träna hjärnan på att följa en väldigt positiv berättelse. Och vi bygger upp en positiv värld. Så ska vi försöka få att den yttre världen inte kommer emellan det och påverkar hur mamman mår och känner under födseln. Sen är det så att hypnosen egentligen, det bygger ju på ordet sömn egentligen enligt den gamla grekiskan, och det kan vara lite förvirrande ibland, för det är inte så att vi riktigt sover heller. Men den här transen, den är ju bäst beskriven som att vi är i ett tillstånd där vi har alltså våran hjärna är begränsad till en idé, om man hänger med där, bara för att betona lite, det är det vi vill åstadkomma. Så att vi ska liksom försöka stänga bort allt annat, utan vi ska bara fokusera på en idé, och det är ju att under födseln så fokuserar vi på bebisen, och det är en positiv upplevelse. Så vi bygger upp under tiden, under kursen, så bygger vi upp en väldigt positiv förväntan, och vi tittar på väldigt mycket positiva ord och visualiseringar. Och sen så med hjälp av väldigt välskrivna manuser så lyssnar vi på en röst som bygger upp en positiv värld omkring oss. Eller det blir som att vi hamnar i en positiv bubbla. Och ingenting utanför den här bubblan kan skada dig eller påverka dig. Så att när du försätter dig i den här transen, det blir ju som att du verkligen mår otroligt bra.
Alltså. Men du skapar med sig ett skyddsnät där då?
Exakt. Så vi kallar det för skyddsnätet, vi kan kalla det för sfär, vi kan kalla det för en bubbla. Alla har sina egna namn till de här, men det är det vi tränar oss på utifrån kursen, och sen så får ju alla tjejerna träna efterhand, och det är ju jätteviktigt. Jag kan ju visa folk hur man spelar piano, men det är inte, man måste verkligen träna.
Öva.
Exakt, det är jätteviktigt.
För Frida, det pratade vi om förra gången. Men du har ju faktiskt praktiserat detta själv. Du har ju fött 3 barn. Och då har du fött hur många hemma?
Ett har jag fött hemma.
Ja. Precis, och då har du praktiserat det. Och sen så blev du så tagen av det här. Så att du har ju faktiskt nu ett eget företag som heter Hypnobirthing Sweden.
Ja, det heter faktiskt Hypnobaby Sweden.
Hypnobaby,
precis.
Och det är ju väldigt fint. För att du är ju så fantastisk med det här, tycker jag. För du har så fina verktyg att dela med dig av till de här kvinnorna. Jag har ju på förlossningen sett kvinnor som har gått kurs och praktiserar det här själva och är väldigt nöjda och går in i den där bubblan då av att verkligen skala bort det som är oviktigt och försöka då med tid då att man börjar en tid innan få den här enorma tilliten. För det vi vill förändra, det är ju ta bort det negativa, in med det positiva.
Just det.
Det positiva, för det finns ju faktiskt i födslar också, även om det hörs väldigt mycket om trasiga förlossningsupplevelser, tyvärr. Så att våga lyssna på den där inre instinkten än igen, och det blir mycket bättre, för vi kan. Vi kan ju föda. Kroppen kan ju föda, och det pratade vi om sist också. Så med din erfarenhet nu, Frida, så ska du få delge dels lite fakta och lite verktyg och så vidare. Så jag tänkte höra med dig om jag har uppfattat det hela korrekt. Om jag säger att hypnobirthing bygger på följande. Djup avslappning. Visualisering av positiva bilder. Andningsteknik. Och koncentration.
Ja. Fokus, kan man säga.
Fokus.
Det är det jag pratar om. Ja.
Absolut. Är det någonting som du skulle tillägga i det?
Ja, men jag skulle tillägga att det är ju väldigt många faktorer som spelar en stor roll. Och jag skulle lägga till partnern är ju väldigt viktig också. I del av detta. Så jag brukar alltid få att partnern är med på kursen. Och det är speciellt...
partner eller medföljare.
Ja, precis. Och det är speciellt bra nu, skulle jag säga, i svenska sjukhus, om man planerar att gå till svenska sjukhus. För att då vet partnern lite mer om vilket tillstånd kvinnan är i och kan hjälpa till väldigt mycket att styra den här omvärlden, och där väldigt mycket händer. Om man inte har en doula eller en och samma barnmorska hela vägen, så är det såklart en jättebonus, men ofta har man inte det. Och då är det bra att partnern är inspelad på vad som sker och försöker lämna kvinnan i fred så mycket som möjligt. Det är det hela bygger på. Och det skrivs ju såklart ner i födelsebrevet och så att det är många ofta som förstår det. Men ibland kanske inte gör det. Och då är det ju partnern som får vara det här språkröret i många situationer.
Och det där brevet har ju inte alla. Och behöver man inte ha heller.
Nej, nej.
Så att det kan vi ju säga, att vi pratar inte om ett förlossningsbrev som om att det är ett måste.
Nej.
Det ska vara vad man själv känner för. Mm. Om det kan vara liksom en förtydligan till oss som jobbar runt omkring.
Precis, och det är önskemål. Det är en önskelista kanske man kan säga som att det är. Och då är det ju bra att nämna. Det är många som nämner då att vi praktiserar hypnobirthing.
Mm.
För om du har sett någon så kanske du märker att de är ganska lugna. Man säger ingenting, man är i den här transen och man är ganska avslappnad. Och då är det ganska schysst om de omkring dig förstår det och är med på det. Så att man inte frågar hela tiden. För att man kommer lätt ur den här transen kanske.
Exakt, det har jag märkt. Mm. Att man måste vara väldigt försiktig. Närma sig de kvinnorna väldigt, med ett väldigt lugn själv.
Mm.
Och det är ju så det alltid ska vara.
Mm.
Men det handlar ju om att man tänker på hur man öppnar dörren.
Ja.
Hur ljuset i rummet är. Ja. Och att man inte stör med ljud om man råkar lyfta på ett glas eller någonting, att man sätter ner allting väldigt försiktigt. För det får du rätta mig, men jag tror att det handlar om ljus och ljud.
Men däremot så måste jag säga, med mer övning så är vi mer tilltagande med ljud faktiskt. För det måste vi kunna. Ja, alltså det är många som kommer in som hypnofödare med stora hörlurar för att det är ljuddämpande till exempel. Men sen när man tränar så kan man gärna träna i en miljö där det har lite ljud. Så att man ska inte störas av det, men det är mer liksom...
Du lär dig att träna bort det.
Ja, det kan man också göra, absolut.
Mm. För att det finns där, men du tar inte det till dig.
Nej, precis.
Nej. Kroppen är ju fantastisk.
Mm.
Får jag fråga hur de här som jag nämnde nu då, skulle du kunna förklara vart och ett av de här att det bygger på den här djupa avslappningen då till exempel, vad skulle du säga om det? Hur tillämpar man det?
Då har vi den här hypnosen. Det är det som är grunden till den tekniken. Hypnosen är att det är alltså en självhypnos. Och då det är allt en blandning från att vi... Det är inte så långt ifrån meditation. Så. Men vi hör en röst, det är en ljudfil till exempel, som man har med sig in i sjukhuset. Och man lyssnar på en röst. Så många av de här ljudfilerna bygger ju på att du sluter ögonen, slappnar av i käkarna, slappnar av i bröstet och axlarna, och du går ner i magen och tänker på bäckenbenet och så. Så det är väldigt mycket att man talar till en att slappna av. Sen går vi ner olika nivåer, det kan vara allt från trappor till hissar och sådär, olika visualiseringar som vi ger till mamman.
Just det.
Som hjälper en också att fördjupa avslappningen.
Mm.
Sen när vi är nere i en trans så bygger vi oftast upp visualiseringar genom rösten. Och det är ju, kan vara att vi befinner oss på vår favoritplats som vi har varit väldigt många gånger. Det behöver inte vara en riktig plats. Det kan vara en fantasiplats eller vad som helst. Men den här platsen,
för den skapar trygghet.
Precis. Ja, det ska vara ett bra val. Att man, det är där man känner sig tryggast, lugnast. Och det är dit vi går tillbaka till hela tiden när vi vill gå i den här bubblan. Och det kan vara en plats, och jag menar, det finns ju alla möjliga ankare som påminner, som hjälper till att påminna om den här platsen också, så förstärker känslorna på den här platsen. Och då var du inne på innan, dofter och ljuset, och de här grejerna kan man också ta med sig rent fysiskt för att förstärka de här känslorna. Men som sagt, så vi tränar på det, och den här rösten, den pratar ju med en, det finns olika typer av filer också.
Men får jag bryta och fråga? Ja. Om jag nu kommer till dig på en kurs, hypnobötenkurs, och då säger du att nu ska vi ha en avslappningsövning. Mm. Då sätter du alltså på ett band, eller pratar du själv?
Nej, då pratar jag med
mig. Då pratar du? Ja. Men när du säger filer, det är någonting som man sen får med sig hem.
Ja,
för att träna på där hemma.
Ja,
okay.
Och det är en kombination av min röst. Aha. Det finns lite andra inspelade röster också. Vi har det på olika språk. Det är många som kommer med engelskan, eller så är det...
Ja, för där har du ju bott och jobbat och fött barn.
Precis,
också.
Sen är det oftast de som har hört om det, som bor i Sverige men behöver den här hypnobirthing-kursen i Sverige för de ska föda i Sverige till exempel, så många utlänningar. Så det får man med sig, och det är det man tränar med. Men under kursen så är det jag som får dem att komma in i det. Mm. Och då börjar vi, gör ju alla möjliga olika sorters träningar.
Men du, hur sitter jag då? Sitter jag på golvet i någon lotusställning, eller ligger jag, eller är det olika?
Alla är olika, men oftast så sitter de i soffor. Mm-hmm. Stora fåtöljer med stora kuddar. Alla får bara sätta sig hur bekvämt som helst. För det är det som det handlar om, att vi ska försöka slappna av kroppen så mycket som möjligt. Och vi går in på att prata om att släppa onda tankar och negativa tankar, och vi handlar bara om att vi ska försöka bygga upp en positiv värld. Och det, jag menar, det är, och det gör ju alla på olika sätt, och det funkar på olika sätt. Det tar ju vissa, tar det längre tid för att släppa den här, att man sitter obekvämt eller så, men vissa går det ju direkt och de somnar, och man får väcka dem efter en sån här övning. Men jag säger det är bra, för att sömnen, det är så nära sömnen vi vill komma åt. Mm. Så det här med nästa bit, andningsteknik.
Jaha. Det måste vi koppla på.
Ja, precis. Mm. Men, för att jag brukar faktiskt säga att vi har inte så jättekomplicerad andningsteknik.
Nej.
Utan jag vill komma så nära sömnen som möjligt. Så när du sover, hur andas vi då? Mm. Det är ganska djupt och långsamt utan att du ens tänker på det, omedvetet.
Och så andas ju små barn. Ja. Så att om vi tittar på dem så är de gör det klokt.
Mm.
Jag tror att det vi har gjort i ganska många år här, när vi har sett det olika andningstekniker. Mm. Det här är nu vad jag tycker. Mm. Jag har haft de här kurserna, jag har träffat ganska många par, både i och utanför förlossning. Mm. Men de här, när man ska flåsa sig igenom sin födsel eller sina verkar, det för de flesta är väldigt stressande, för det höjer stressnivån. Alltså verkligen. Du talar om för kroppen att nu vill jag springa iväg, för det är så vi reagerar när vi står inför en fara. Mm. Så att tipset är att prova Fridas och min andning med långsamma djupa andetag. Den tillför oxytociner och lugnet och tryggheten. Mm. Och du kan aldrig med det andetaget få panik.
Mm. För det handlar ju om hur hjärtat klappar. Desto snabbare hjärtat klappar, desto mer signaler skickar ut i kroppen att någonting är fel här.
Mm. Om det handlar om andningstekniker, håller du med om att det finns ett sätt att andas på?
Ja. Jag tycker så här, för att ofta så frågar det hypnobirthing, om du googlar på det så finns det ju flera olika så här chattforum och grejer i världen liksom så. Och det är många som frågar där, men hur många sekunder ska man hålla in, hur många sekunder ska man hålla ut, och jag säger bara strunt i det. Det viktigaste är, alltså när jag ber någon titta upp i taket, fokusera ögonen och sen börja rulla. Ögonen börjar rulla och så slappnar man av och stänger ögonen. Redan då börjar ju folks andetag att sakta ner.
Mm.
Automatiskt. Utan att behöva tänka på det. Så jag ber ju inte någon tänka på andningen. Utan jag ser ju att det successivt blir ju långsammare. Det blir mer avslappnat. Så den låter jag folk inse själva. Utefter kursen hur det går. Och det är väldigt intressant. Så det är väldigt befriande tycker folk. Så gud vad skönt. Så jag behöver inte komma ihåg sekunder och räkna. Och liksom någon. Men det enda vi har ju två olika andningstekniker då. Och det som
men
skiljer,
är där igen.
Ja, men fast det enda som skiljer det är att det är lite annorlunda andningen när vi är i kryssningsfasen.
Och varför då?
Därför att då tycker
undrar jag som barnmorska.
Ja, precis. Nej, vi tycker att i kryssningsfasen så är det mycket mer som händer med kroppen. Det är väldigt starka vågor av livmodern som ska trycka ut bebisen utan att vi ens gör någonting. Så vi tycker inte att man behöver trycka eller spänna kroppen mer än vad magen gör. Men däremot så kan vi hjälpa till att få så mycket syre ner till magen som vi kan. Och det är inte världens lättaste grej. Så att det vi fokuserar på, det är väldigt mycket nedåtandning kallar vi det för.
Okay.
Och det är för att vi ska försöka ta djupa andetag. Och sen försöka visualisera att vi andas ner luften till bäckenbotten.
Ja, men kan man inte göra det hela tiden då? Alltså med alla andetag?
Men,
att det ska ner?
Ja, absolut. Fast det är bara det att det vi gör när vi slappnar av, då tänker inte vi medvetet hur vi andas.
Så det blir ett mer kraftfullt andetag?
Ja, så vi kallar det för uppåtandning. Det är mer liksom här att vi försöker syresätta med djup andetag. Medans nedåtandning blir mer koncentrerat. Vi försöker visualisera ner luften till bäckenbotten. Och det är för att vi ska försöka att öppna oss och göra våran öppning så flexibel som möjligt. För det är ju muskler som behöver syre. Är det så att du spänner så blir det hårt och då är ju bristningsrisken mycket högre.
Ja.
Och det är oftast det som folk håller. Man håller i någonting, man spänner någonting. Och liksom, och naturligtvis vill göra det i den fasen. Men det man försöker komma ihåg det är det här att ta andetaget. Och min partner måste ju påminna om det varje gång.
Mm.
Även om jag har gjort det 3 gånger.
Ja.
Varje gång måste han påminna mig att ta andetaget neråt.
Och varje andetag kan man behöva hjälp också i det läget när det är ganska så tufft.
Mm.
Ja, men det låter jättebra.
Mm.
Och det är ju också så att andetaget, det ger ju till det som vi pratade om förut, avslappningen som är så viktig.
Mm.
Så andas du med lugna, djupa andetag, då får du ju mer av avslappningen i kroppen.
Precis.
Rätt hormoner och så vidare.
Ja, precis. Ja, men du får allting hänger ihop. Ja, exakt. Ja. Exakt.
Ja, men du, gud vad bra. Visualisering hänger, var kommer den in då? Hela tiden eller?
Ja, men jag skulle säga så här, vi hjälper ju en att visualisera genom alla de här ljudfilerna såklart. Vi bygger ju upp den här världen. Då är, man får välja om man vill lyssna på, nu säger jag ljudfiler, men det är ju den här berättelsen eller manuskripten när det är någon som pratar. Det kan vara jag som pratar till exempel. Och det kan man ju switcha på. Då kommer man ner i chansen. Men sen kanske man lyssnar på avslappningsmusik i 2 timmar efter. Men är det så att man kommer ur transen, då finns det massa verktyg som att man kan hjälpa en att komma tillbaka ner i den här fördjupnings, avslappnings tillståndet. Och då har vi ju till exempel, man kan ju ha visualiseringsverktyg. Antingen så har man bilder av positiva upplevelser eller någonting som förknippar dig till din favoritplats till exempel. Det kan vara bild på din bebis. Ja. Det kan också vara partnern som läser någonting för dig. Så det finns ett blandning av olika verktyg som vi testar under vår workshop. För det är inte alla som funkar, inte alla partner som tycker det är kul att läsa högt till exempel. Eller vissa är mer beröringsberoende. Vissa är mer tycker det är skönare att höra orden. Så alla har ju sina olika tycken. Och det tycker jag är helt. Alltså, vi försöker anpassa oss till individerna.
Och då får man prova sig fram helt enkelt vad som passar
precis.
För en.
Så vi prövar allt och sen får man välja. Liksom, välja och raka.
Men du kan, stämmer det också att visualisering Ju fler gånger man gör det, och helst då om det är bilder eller om det är ord eller vad det nu handlar om, att man hör eller ser samma saker om
upprepande.
Och om. Ja, precis. Ja. Och det är inte två gånger utan det är 100 000 gånger. Att det är, för att man ska då, när det är jobbigt, vi pratar om den här förlossningssmärtan som man kanske upplever, dämpa den och den här rädslan. Att man istället fokuserar då på andetaget och den här bilden eller ordet i visualiseringen.
Och det är också det här det vi vill komma tillbaka till, det är att hitta fokuset hos kvinnan igen så att hon kan komma tillbaka dit och stänga ut den yttre världen. Det är det handlar om. Så det är ju lite vad som nu funkar. Och när man tränar hemma då hittar man de här grejerna som funkar. Det kan vara så, det finns ju bilder, nu på nätet finns det ju massa grejer också, men det är bara att se en ros öppna sig och stänga sig. Det kan också vara en väldigt skön avslappnande visualiseringsbild om man tänker på bilder som många tycker är skönt. Så det är väldigt sådär, när vi kommer ner till verktyg så är det helt upp till individerna vad de använder sig av sen.
Men det är ju ändå så att det måste vara en positiv bild eller ord eller vad
någonting vi nu använder. Som representerar naturens gång också. Vilket är väldigt, väldigt populärt. Så att det är den här, nu säger jag rosen, eller vi brukar oftast referera till vågor på en strand.
För att det vågen, är så. Den är lugnande.
Ja, för att vi pratar också om det väldigt mycket, att smärtan, som du säger, vi kallar det för tryck. Vi brukar inte säga ordet smärta så mycket så.
Jag gör egentligen inte det. Jag brukar kalla det för kraft.
Precis. Trycket
eller
kraften.
Men vi ska heller inte vara rädda för att säga smärta.
Nej, absolut inte. Men det brukar oftast komma i vågor. Alltså om man tänker hur den graden går upp och ner. Och då är det väldigt skönt att känna det. Att man dras med vågen och det är helt naturligt. Och sen släpper vågen och då sjunker man tillbaka på trygga sanden igen. Så det är mycket sådana fina metaforer eller visualiseringar som vi använder oss utav, som man känner igen och så känner tryggheten, så att vi inte ska känna oss att det är någonting främmande som vi möter med alla de här vågorna eller trycken.
Men för du, vågen, den symboliserar ju faktiskt ganska mycket av det i födandet. Om man tittar på en sammandragning, en verk, så går den ju likadant. Den går upp och den går ner och så tillbaks ut till havs och så kommer den igen med full kraft. Och så funkar ju andetaget. Och så att det finns mycket i vågen. Men vad skulle du säga är det den viktigaste, eller inte viktigaste, vad använder sig de flesta av för visualisering? Är det just vågen eller är det rosen? Du får ge lyssnarna tips om.
Jag tror nog vågen funkar för mig personligen. För det är just det som du säger, att den pikar, den tar ju slut och den går neråt. Det är det som är den här, det går ju inte högre och högre och högre hela tiden. Nej. Den tar ju slut, den går neråt också. Alltså de här oxytocinet har ju en otroligt smart sätt att ha koll på våra, vad ska man kalla det för, smärta. Alltså nu får vi säga sammandragningar, hur det funkar. Det går ju långsamt, sakta men säkert, så pikar den uppåt och blir lite mer och mer tryck. Och lite mer kraft. Men sen tar det slut, sen vänder det. Och så släpper det. Och sen har du ju 2, 3, 4 minuters paus mellan varje våg. Så på det sättet är det väldigt. Nu vänder man ju på hela grejen och ser det på ett positivt sätt. Så är det inte så hemskt som vissa ser på smärtan. Så om man bara lär sig mönstret och hur man ska hantera det så kan man verkligen få kontroll.
Precis.
På det.
Och det kan ju faktiskt vara väldigt kort däremellan. Det kan ju faktiskt vara några sekunder. Sekunders återhämtning eller upp till en minut. Men det handlar ju då om att vara fokuserad. Och
känna igen det. Att man tar vara på den lilla minuten. Då.
Ja, och jag tycker ju att det är bättre att lyssna på sin egna kropp än att lyssna på den där apparaten som säger ifrån. För den är inte alltid korrekt. Din
vilken
kropp
är apparaten?
Alltså, nu menar jag CTG-apparaten som man har då en verkmätare. Den kanske du inte har haft eftersom du har fött hemma och så. Alla har inte den, men många på sjukhus tycker att det kan vara en trygghet och då ska jag inte ta bort det på något sätt. Men ibland så kan det vara lite falskt i den. Mm. Det vi känner är mycket bättre och mycket mer ärligt än vad tekniska apparater.
Ja, ja. Nej, för vi som föder med hypnobirthing vill helst vara, om det går med sjukhusen, att inte vara uppkopplade för att man inte ska bli störd. Och försöka då, som du säger, lyssna på sin kropp mer än någonting annat.
Ja.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.
Så det är det som vi vill helst göra.
Men du, den här fokuset då, eller koncentrationen, hur ser du på den? Hur får du in mer fokus? Är det mer av allt i andning, avslappning, visualisering, så kommer fokus på köpet?
Mm. Ja, men det skulle man säga. Antingen så följer man den här sagan, alltså någon som berättar, en röst. Då är det ju så att man faller ju naturligt in i en slags trans. Man lyssnar och man fokuserar på rösten. Det är ju också det som är en del av hypnosen, att ju mer jag pratar med er, desto mer känner ni igen min röst. Och ju mer lyssnar ni och ju mer tar ni till er utan att ni ens märker det, det blir ju så småningom vad som händer. Och ju mer du tar till dig, ju mer du slappnar av också. Och ju mer du stänger av din vänstra hjärna. Så att det vi helst, det här nämnde jag ju tidigare, att vi vill ju försöka åstadkomma att vi inte ska ha den här upptagna vänstra delen av hjärnan som är aktiverad, utan den ska vi helst liksom stänga av som en liten radioknapp. Så att du bara låter den här högra delen av hjärnan vara aktiv. Och det är den delen som är kopplad till barnafödande. Det är din naturliga instinkt, det är liksom dina känslor. Och det är ju intressant nog så är det ju 90% av dina beslut som tas med den högra delen av hjärnan också. Det är dina känslor, så att egentligen vi är ju pingpongbollar mellan alla känslorna som händer. Så man kan tänka sig när man är mitt uppe i barnafödande på ett sjukhus, man hör en massa olika grejer. Är det inte undra på att du blir ju bara omkastad hit och dit och dit om du bara följer känslorna och vad de säger, om man är nervös, om man är orolig och man är rädd och allting. Så att den delen måste vi försöka lära oss att kontrollera. Och det gör ju vi med hjälp av att vi sätter kvinnan i en slags trans. Så att man liksom är helt avslappnad. Sen är det ju så att i realiteten så kommer ju partnern vara mycket mer aktiv med barnmorskorna, med läkarna eller vem som är på sjukhuset. Parkeringen, allt som ska fixas omkring och så. Och är det så att mamman behöver veta någonting, så är det oftast partnern som kommer fram och förmedlar ganska mycket.
Ja. Till för mamman. Det var min fråga också, hur man kommunicerar. Om man nu inte vill eller ska störa kvinnan, är det bättre att man viskar i partner medföljarens öra som får som i sin tur
det brukar, får förmedla. Ja, precis. För att de två som ett team har tränat tillsammans. Så att är det så att jag sitter i min lilla bubbla då, om vi kallar det för det, så känner jag igen min partners röst. Och det är ingenting som jag behöver liksom vakna till för det kommer in. Jag vet ju vem det är och jag vet ungefär hur han låter när han är orolig eller hur han låter när han är lugn.
Mm.
Och sen den här partnern har jag också tränat på att ett visst tonläge och liksom så att man ska inte låta orolig helst av många saker. Men är det så att det kommer upp en tredje, fjärde, femte röst som vi alla träffat förut, då blir det ju mer att man måste lyfta blicken och okej, vem är det här nu? Är det här Gunilla och Lotta? Och vad hände med Karina som var här 2 timmar sedan? Alltså, så det blir mycket, man tar ju åt sig omedvetet.
Ja,
även fast inte någon menar att störa, det är ju klart. Men omedvetet så tar man in sig lite så här, just det, hörde det där namnet? Och hur lång tid har det blivit då? Hon har tagit sitt nya jour eller skift eller vad det nu är för någonting. Så att så därför försöker vi att tratta ner kommunikationen via partnern. Så att det blir som en igenkänning och en trygghet.
Men du, för det viktigaste, eller viktigaste, men också det som är viktigt ska vi väl säga inom hypnobirthing är att träna sig på hur man klarar ändrade förutsättningar.
Mm.
Och det är ju en del då, ändrade förutsättningar när vi byter personal till exempel.
Ja.
Och andra saker kan hända. Vad som helst kan ju hända under en födsel.
Mm.
Och då har man förberett sig på det.
Mm.
Kan man stanna kvar där i transen om man har tränat tillräckligt mycket?
Mm. Alltså, kvinnan har ju fortfarande sina sammandragningar. Oavsett vad som händer så får ju fortfarande försöka hantera vad som pågår i sin kropp, och det låter vi henne göra. Men sen har, in i kursen så har ju vi gått igenom ett antal frågor som man ska fråga för att kunna samla in så mycket vetenskap som möjligt för att kunna analysera situationen innan man tar beslut. Och sen generellt i hypnobirthing så hjälper det också med att hålla lugnet. Så att man överväger, man låter inte den här pingpongbollen slussas omkring, utan vi försöker stanna upp och verkligen tänka igenom och analysera situationen så att vi inte tar förhastade beslut heller. Nu nämnde du kanske personalbyte, men det kan ju också vara ibland att man måste stå sig för att ta beslut.
Ja,
och det är inte lätt när man inte har den här läkarbakgrunden och det står ett gäng läkare som säger så. Och man ska ta in risker. Och, det kan ibland vara ganska svåra beslut.
Blir man väldigt störd där?
Som mamma menar du?
Ja, som mamma i den här trans.
Jo, det är klart man säkert blir det. Men jag tror inte att mamman är inte helt vaken att höra kanske hela konversationen. Men då är det ju partnern igen som försöker att förmedla. Nu är det så här att vi tror att vi har val A, B eller C. Läkarna tycker A och de överväger även B. Vad vill du? Alltså, så att det är ändå försök att tratta ner. Sen har vi ju verktyg då som vi försöker att hålla oss till inom, och det har man säkert hört många gånger, men vi säger på engelska brains, så att det är alltså what are the benefits, what are the risks, analysis, finns det någonting, what do we do if we do nothing, alltså vad gör vi om vi inte gör någonting, så att man får liksom helhetsbilden innan vi hoppar in i något beslut. Så det tycker jag också är viktigt att man
får situationen, det som par. Situationen som nu, så går man in i de olika, menar du?
Ja.
För att kunna ta ett,
precis,
ett
så att beslut. Precis, så att det inte bara blir läkarens beslut. Utan ni som ett par faktiskt får ta del av all information. Så man behöver inte alltid följa och ta beslut för snabbt heller, utan försöker behålla lugnet genom hela processen.
Men det finns ju situationer eller under varje födsel så är jag ju väldigt intresserad som barnmorska av att undersöka för att veta hur långt förlossningen har kommit eller födseln har kommit. Och det kanske jag inte behöver göra jättemånga gånger, men någon eller några gånger oftast under en födsel. Vad säger hypnobirthing kvinnorna om det?
Mm. Nej, alltså,
gärna undvika. Förstör jag hela transen?
Ja, jo, ja, men det gör det. Och det vill man gärna undvika så mycket som möjligt. För att... men jag tror att många kvinnor har ju också det behovet att veta. Man vill gärna veta hur långt har man kvar. Det är ju den här frågan som alla har.
Ja.
Men däremot så säger man 3 centimeter, vad betyder det? Eller, det är de här uppfattningarna också som skapar vissa förväntningar som kanske blir fel eller fel uppfattade. Och det är någonting som man gärna skulle undvika också, så att det inte blir så här, åh nej, det är bara öppen 3 centimeter, du har jättelångt. Det kommer ju verkligen bli en nedstämning för kvinnan såklart. Men är det så att man får höra någonting positivt, ja men du är ju redan öppen 4 centimeter, ja men då kanske det blir en positiv upplevelse. Så. Men
ibland kan ju det vara svårt att kommunicera via medföljare partner.
Ja.
För att där kan det ju verkligen bli fel. Jag hade ju kunnat förklara att många saker kanske tydligare, men jag förstår att de inte vill ha min röst, utan de vill ha den här tillvanda rösten på just det sättet.
Mm, mm.
Så det får man överväga. Mm. Men om jag behöver gå på toaletten och kissa då?
Mm.
Vad gör jag då som under hypnosen?
Mm.
Är jag halv
absolut, du är med hela tiden. Alltså, du kan välja när du går in i transen. Alltså, det är bara, då säger man ju det. Nu måste jag gå på toaletten. Och så kanske partnern leder en in till toaletten. Och sen så när man är färdig så försöker man ju att gå ner igen i transen så att man liksom hittar lugnet.
Och hur lång tid tar det då?
Att gå ner i en trans?
Ja. När man har tränat och är där på förlossningen.
Ja, jag skulle säga att jag kan komma ner ganska snabbt.
Alltså, jag förstår att det är olika, men om du mellan tummen och pekfingret.
En minut till 5 minuter. Man säga.
Och 5 minuter är ganska lång tid innan man har kommit ner.
Mm.
Och då menar du i den djupare delen.
Precis, så det beror på hur djupt också. Men har man precis varit där man inte riktigt kommit upp. Alltså jag tittar inte upp och är helt klar när jag går på toan kanske.
Nej.
Men man är liksom halv medveten. Jag vet ju vad man ska göra. Och det där med toan, det är någonting som vi har undermedvetet i oss. Vi vet hur man kissar. Det är ingenting som vi behöver fokusera eller switcha på vänstra hjärnan med riktigt. Så man är nu inte riktigt helt klarvaken heller.
Man behöver hjälp dit.
Ja, precis. Mm. Vägvisa. Och det gör ju partnern. Så man verkligen har den här tilliten till att partnern finns där hela tiden. Man känner sig aldrig ensam. Så, den, så hen kan ju alltid hjälpa en väldigt mycket om man känner så. Nu måste jag, okej. Så det är inte, men det är inte mycket man behöver säga, tror jag, för att förmedla det.
Kan det hjälpa om jag inte då tänder ljuset? För vi vet ju att när det är mörkt i rummet så vet vi ju faktiskt att kvinnor föder lättare.
Mm.
Därför att det finns ett helt annat fokus. Ja. Och i med mörkret så kan vi producera
melatoninet.
Ja, det och oxytocinet.
Ja, precis.
Så att vi känner ju en trygghet och vi får mer kraftfulla sammandragningar, alltså vilket hjälper bebisen lättare ner. Det behöver inte nödvändigtvis betyda att du har mer smärta, utan kroppen arbetar mera effektivt.
Exakt, precis.
Så att, men då skulle du säga att går du på toa, se till att ljuset är släckt så du inte kommer in i det här sjukhustoan som halva strålkastare in i rummet.
Nej, det vill man gärna. Nej.
Ja, men vad bra. Mer av verktyg då?
Om man skulle då komma ur den här transen av någon anledning då, om man ska gå på toa eller någonting, någon som säger någonting, då kan ju partnern också ha en sån här ankare, beröring som de har tränat på hemma. Så att det kan vara att man sätter handen på axeln och liksom och har vissa ord, en mantra som man upprepar.
Kallar du det för ankare?
Ja, men
det är fint.
Ofta är det så att upprepningar som vi var inne på innan, det är ju det som man behöver som en förälder, en kvinna, i många sätt. Upprepande visualiseringar, upprepande mantran av partnern. Sen har vi också affirmationer som inte är ett helt nytt begrepp, men det är ju många sports stjärnor använder sig av det när man ska träna också. Det är den här upprepningen av vissa ord som vi har.
Eller meningar.
Ja, eller meningar
jag
som...
Jag kan föda.
Precis, exakt de där. Så de sätter man ju upp på kylskåpen veckor, månader innan. Och så vet ju partnern om också. Det är det här.
Som... Man har post-it-lappar över hela lägenheten där det står samma sak.
Ja. Har du det?
Nej, precis. Nej, men man kan göra det överallt. Men jag har faktiskt sett ett födande rum med klätt med post-it-lappar där det står samma sak. På olika färgade post-it-lappar.
Ja.
Och jag tror faktiskt att det var att jag kan föda. Så jag kan föda. Det var upprepningen som hade skett under flera månader.
Ja.
Och ni kan föda.
Ja.
Alla kan föda.
Ja.
Men man kanske behöver den om och om och om och om och om igen.
Ja. Och det är den där meningarna. De är olika för olika personer.
Ja.
Men om partnern har sett att du Carina, din favorit är jag kan föda.
Mm.
Då är det det hen säger. Upprepande till dig. Du vet ju att du kan föda. Min favorit, om man ska komma ihåg, var... The power and intensity of your contractions can't be stronger than you because they are you.
Precis.
Så det tyckte jag
den
också
brukar jag
var
säga
sådär,
på mina kurser att det är din kraft. Det betyder bara det.
Ja.
Att dina sammandragningar kan aldrig bli starkare än vad du är. Mm. För det är just dina sammandragningar och den anpassar sig.
Ja. Så det är som man liksom sätter sig över den kraften på något sätt mentalt och bara, det här kan vi så det är otroligt mäktigt och det tycker jag funkar väldigt mycket, och det här med upprepningar och affirmationer, för det är någonting som ska sitta djup inrotat i din hjärna och du kommer djupare och djupare in ju mer du upprepar och tränar.
Ja, det är det. Och så kommer du lättare in i det. Och det, alltså vi jobbar ju nu för att få den bästa positiva upplevelsen.
Ja, ja.
Det är så himla viktigt.
Det är så viktigt.
Ja, det är.
Vi har också jättemycket fokus på hur vi pratar. Hur vi tänker och ställer oss in. Inställning är ju en annan grej också som vi pratar mycket om. Så inte bara fokus men inställning.
Mm.
Alltså om man maratonlöpare ställer in sig på att ja, men jag kanske kommer fyra eller femma. Vi får se alltså.
Ja,
då kommer han, hen kommer nog inte vinna.
Nej.
Med den inställningen.
Nej, det kanske inte är viktigt heller. Och här handlar det väl också om att ta stunden på något sätt. Vara i nuet och våga vara där. Våga säga ja.
Mm.
Ja kan ju vara ett sånt här ord istället för nej.
Nej, precis.
Bara så himla enkelt. Ja. Så man behöver ju faktiskt inte komplicera det.
Mm.
Alltså det låter jätteskönt med hypnobirthing. Jag tycker det är synd att jag inte ska föda fler barn.
Ja, jag med. Jag vill också ha fler bara för den
hypnosen. Ja, jag vill vara med om det. Och jag tror att vi kan göra mycket mer för födande kvinnor. Och det här är ett sätt, en metod eller vad man nu kallar det, att föda på.
Mm.
Du gör ju stor skillnad för väldigt många, Frida, med dina kurser.
Mm.
Och vi har fått lite verktyg att ta med oss nu.
Mm.
Det finns säkert saker som vi kan bli bättre på att förmedla till er där ute. Så därför så hade jag tänkt att kan vi inte ha ett frågeavsnitt om just det här?
Ja, gud ja.
Där vi får era fantastiska frågor.
Mm.
Alla är välkomna.
Mm.
Och där vi om några veckor eller några månader får se när vi får ihop tiden när vi kan ses och du får svara på de här.
Mm. Ja,
det vore jätteroligt.
Ja, verkligen. Ja.
Men du, lite, vi har gått igenom verktyg och om man då ska summera lite grann och ge några konkreta tips, för det är ju väldigt bra.
Mm.
Tycker ju väldigt många får konkreta tips. Vad skulle du säga?
Det är jättesvårt. Men det vi har pratat om är ju redan relevant såklart. Och sen,
men om vi skulle summera det på ett mer kort och koncist sätt. Vad har du någon sån här?
Mm.
Det här. Tänk på det här är viktigt. Liksom. Som ingår i hypnobirthingen.
Men en grej är väl att när hela grejen sätts igång så är det ju mycket man tänker på. Det är många känslor. Det är liksom man är glädjekänslor att det har satt igång, och så är det att man är lite rädd och så är man lite orolig. Har man packat tillräckligt med grejer nu? Är min partner med mig nu? Och liksom, alltså, vem ska vi förmedla att det har satt igång och bilarna? Att man liksom ändå bara tar ett djupt andetag och tänker på sig själv och tänker på att det löser sig allt omkring, och tar tilliten till att partnern löser, och att du vågar gå undan och liksom gå och lägga dig och slappna av. För det är den där första stunden att verkligen koppla bort yttre världen. Det är ganska utmanande, kommer jag ihåg första gången. Men att man vågar göra det. Och då är det ju att man går in i den här bubblan och försöker sova så mycket som möjligt. Även fast man är superglad att liksom bebisen är på gång. Det är inte så lätt. Alltså. Det är så, man är så uppspänd.
Men det är mycket känslor.
Ja, det är jättemycket känslor. Mm. Jag skulle också kanske... kan man komma tillbaka till den här frågan eller?
Ja, det kan man
absolut. Så svårt att summera.
Ja, kan jag få fråga några saker som jag tycker känns viktigt. Nu har jag haft mina kurser som kanske går in i hypnobirthingen lite. Och det är väl att försöka släppa en del av den där kontrollen. Vi är ju otroligt kontrollfreaks. Släppa kontrollen och låta kroppen visa vägen lite grann. Och se liksom att du kan ju faktiskt släppa en del av det här. Och en del kan du lägga på andetaget och avslappningen och ner i det här transet. Så att jobba för det. Och det kanske låter flummigt att kroppen vet vad den ska göra. Men alltså, egentligen så är det ju bara hjärnan, som du sa förut, som sätter mentala krokben för dig. Och försöka koppla bort den och våga säga ja till det hela. Du sa det förut, och det tycker jag är en bra summering. Det är att se till att öva på just avslappning, positiv förstärkning. Att hitta kanske den mentala platsen som gör dig lugn och trygg. Det kan handla om att du lyssnar på kanske avslappningsmusik eller bara musik som är rätt för dig. Är det fel i hypnobirthingen att lyssna på musik? Stör det?
Nej, det är det vi lyssnar på.
Det är det ni vill lyssna på.
Ja. Så vi har ju timmar med spellistor på avslappningsmusik.
Ja,
så det är inte så himla främmande. Har man gjort yoga, har man gjort meditation, det är ju i samma värld. Det är bara att det är lite mera inriktat på just barnafödseln. Så vi hjälper ju ännu mer med visualiseringar som är anpassade för just de här sammandragningarna. Så det är ingenting främmande alls för de som redan är i den här avslappningsvärlden.
Men, och dofterna och så ljuset pratade vi om förut. Precis. Försök att dämpa ner.
Men det jag skulle säga, det här med kontrollen som du nämner. Det är ju jättemånga tjejer tycker jag som vi har det här gemensamt. Att vi tycker om att vara i kontroll.
Ja.
Och vi har ju också ett behov att prestera ganska mycket, att vara duktiga och kunna klara av och så, och det känner man ju igen. Och jag tror att det som fick mig att söka mig till det här i första taget, det var ju för att jag inte ville tappa kontrollen med hjälp av artificiell smärtlindring när jag inte har en aning om hur min kropp reagerar med epidural eller någon annan smärtlindring som jag inte har tagit förut. Så det var jag ganska rädd för. Medan det här hjälper mig att ändå få kontroll.
Just det.
Även om du säger att man ska låta kroppen, såklart man ska ju följa kroppen. Men jag tror att det hjälper om man ändå har någonting som man känner, okej, nu har jag fokus, nu har jag kontroll. Jag vet, jag I got this. Alltså rent mentalt. Så hjälper det väldigt mycket att styrka den kontrollbehovet.
Och så sa du en annan sak förut och det var ju att involvera partner, medföljare så mycket som möjligt. För det är ju som allra oftast ett otroligt teamwork.
Ja, Absolut. Och när man tränar hemma så ligger vi och lyssnar på de här ljudfilerna och vi lyssnar på musik och det kan vara alla möjliga sorters avslappningsövningar egentligen. Och då är det ju också att det är bra om partnern kommer upp och säger, vill du ha en kopp te? Medans man är där i soffan och slappnar av. För då lär man sig också att här är jag, min partner igen, och jag behöver inte vakna bara för att hen frågar om en kopp te. Så där får vi in de här också som du pratar om, externa ljud. Det är bra, utan vi ska kunna vänja oss vid det utan att behöva komma ur den här transen direkt. Eller djupa avslappningstillståndet.
Men finns det ingen gång då man har behov av att prata?
Under
hypnosen som inte är hypnos.
Nej, alltså jag själv hade inte det.
Nej. Var du verkligen tyst under alla timmar?
Mm.
Du sa ingenting?
Nej. Vilket måste vara så frustrerande för en partner egentligen. men om man vet
från början kanske att det är så. Annars så kan man ju kanske bli rädd för att ens partner brukar ju prata.
Ja, ja. Nej, men däremot så gav jag ju signaler till min partner att jag har ju kontrollen. Ja. Och det lugnade ju
och hur gjorde
min
du
partner
det?
Också. Nej, men alltså jag är lugn och jag håller lugnet.
Ja, du menar att det bara sen, ja.
Precis, men däremot så skickade jag kanske fel signaler ibland till barnmorskor för att de trodde att jag skulle gå hem för att det var alldeles för lugnt här. Den lilla matchen fick ju min partner hjälpa till och liksom bara förklara, men det är så att hon håller på med hypnobirthing och slappnar av. Så det var ju lite det har ju varit lite olika ibland, men sen måste jag säga att jag pratade i den här passiva fasen. Det är ju när man är öppen 10 cm och då kan ju sammandragningar upphöra helt och hållet.
Ja,
så man får en paus där i passiva fasen.
Och den här
fasen
kallas
är...
Nej, vet du vad den kallas?
Nej.
Platåfasen,
okej. Okay.
Ja. Det är ganska så bra.
Mm.
För där behöver kroppen en återhämtning från allt. Då har den gjort öppningsskedet.
Ja.
Nu är bara resten kvar. Barnet ska födas fram. Mm. Barnet behöver en liten paus. Mamma behöver en liten paus.
Oh, gud, ja.
Återhämta sig. Mer kraft och energi. Fyll på alla depåer. Och den kan vara några sekunder till en längre stund, en halvtimme. Ja, faktiskt.
Ja, men det kan ju vara upp till en halvtimme. Det kan vara liksom en timme. Ja. Det kan vara väldigt olika. Men där märker jag också varenda gång jag gjort det, 3 gånger nu, men att man kommer ut lite i transen. För då är det så här, men oj, vad har hänt med alla verkarna? Och då är det verkligen att då får man, alltså det är många som säger också att man får den här känslan, nu orkar jag inte längre. För att man får tillståndet tillbaka lite igen. Och då har jag pratat med min partner och sagt någonting som, ja, nu orkar jag inte längre eller någonting sånt där. Och då har han alltid sagt, men det är klart du gör. Det här har du gjort flera gånger. Du klarar det här. Liksom. Och då får han försöka peppa mig lite.
Om du inte hade gjort
lite.
Det förut då?
Vad säger du?
Om du inte hade gjort det.
Nej, men vad sa jag? Du har kommit ihåg vad jag sa då.
Nej, men då får man i alla fall säga att du fixar
det. Never gonna do this again, tror jag. För vi pratar engelska tillsammans.
Okay.
Någonting sånt där. Jo då, det kommer vi. Vi ska ha många barn. Så här, no. Alltså, nästan sådär. Den här hopplösheten kände man då.
Men det är ju, det är 90% av kvinnorna som föder som upplever den någon gång under födseln.
Ja.
Och det är ju inte farligt att känna så heller.
Nej, men det
måste man ju också få uttrycka.
Det är ju tecken att nu kommer bebisen.
Ja,
så det är ju
precis.
Snarare ett bra tecken för partnern.
Ja.
För då blir det så här, yes, nu är det dags. Liksom.
Ni hör, det är kraft i allt.
Ja.
Så det är jättebra. Jag tänker att det här kanske är ett bra avsnitt också för barnmorskor på förlossningsavdelningar. För jag tror att hypnobirthing är någonting som kommer att komma mera.
Ja, det hoppas jag.
Jag hoppas också det.
Ja.
Men då kan vi också lära oss att förhålla oss. Nu kanske vi måste undersöka. Det åläggs ju att vi måste lyssna på bebisen. 4 gånger i timmen, alltså varje kvart. På något sätt.
Men har ni såna här trä?
Ja då.
Trattar?
Ja, yes.
För det är inte så många som har det ändå på plats. Och det undrar jag, det är ett stort fråga. För det hade jag på hemmafönsen. Och det var otroligt smidigt. Tycker jag. Och man behöver inte höra så mycket mer än det där.
Nej.
Alltså man kan ju höra väldigt mycket mer.
Ja, absolut.
Så man behöver inte ha de här stora maskinerna.
Nej, det exempel. Behöver man så inte. Det finns olika sätt att lyssna på bebishjärtat.
Mm.
Det finns ju den här maskinen som kallas CTG, som är en ultraljussändare.
Mm.
Så finns det den här Dopplern som är en lite mindre apparat som också som ljudet förs igenom som man kan höra då.
Ja.
Och få liksom på en högtalare eller en sån här liten.
Ja.
Eller så är det den här trätratten eller så finns metalltrattar också, men vi använder framförallt trätrattar.
Men det skulle vara mitt tips då, alltså be att man kan, det finns andra sätt att mäta hjärtljudet, man inte bara behöver, nej men ni måste sätta den här gynstolen och koppla upp och lyssna.
Nej, men gynstolar har vi inga och kopplar upp sånt där i, eller extremt
nej,
sällan.
Nej, men ibland har det varit, har man hört i alla fall, att våra par har fått ställa sig upp. Eller,
ibland om det är svårt att höra, och det kan ju vara sådana situationer, då är vi ju angelägna om att lyssna på bebisen.
Mm.
Men det är ju ni som har ansvaret. Vi måste ju anpassa oss efter er. Det tycker jag är jätteviktigt.
Ja.
Att vi både ska försöka finnas hos er så mycket som möjligt.
Mm.
Nu kanske ni inte vill ha en barnmorska hos er så mycket. Vill ni det?
Absolut, man vill ju känna tryggheten. Det är det viktigaste som finns.
Ja, fint, tack.
Ja, det är verkligen. Det är ju så här, det är sån trygghet. Att veta att ni finns där. Och att veta att partnern finns där. Sen är det ju så att alla är ju olika, men man kanske inte behöver så mycket fysisk hjälp och man vill ju gärna vara så ostörd som möjligt.
Mm. Men att så det där med akupressur och massage, det får komma från partnern och ingen annan?
Det kan vara en blandning faktiskt.
Ja.
För det faller ju naturligt också hur man liksom kommer på. Men det där med naturlig beröring, det kan vara, för att vi har ju ofta stängda ögon.
Mm.
Så ibland vet vi inte om det är barnmorska eller partnern som masserar på benen eller på armarna.
Nej,
men det får man känna efter. Är det så att den mamman tycker att det är obekvämt, så är det klart att okej, det kanske inte funkar. Men vissa tycker det är jättehärligt. Mm. Vissa säger det att fantastiskt när man fick den här massagen. Det kunde inte min partner göra alls. Så att, det har ju, men däremot man sitta och prata, det är väl det som gör det här
större. Och så får man väl vara lyhörd för. Om man trycker eller masserar på något ställe där det kanske är obekvämt för den födande.
Ja.
Då ser man ju
precis, man
ganska snart.
Det. Ja.
Då rynkar du pannan eller någonting, så ser man det.
Ja, men
det
där vet ni.
Bort med dina händer.
Ja.
Precis. Du, värme tycker jag ju är väldigt bra. Och det är ju oxytocinhöjande också.
Och det är därför vattenbad är så skönt.
Vattenbad är ju fantastiskt. Du har ju fött i vatten. Men skulle man kunna tänka sig lite såna här varma dyner och handdukar och sånt där på.
Det
skulle
gjort.
Inte störa.
Nej.
Utan det tillför.
Nej, och gud, det låter så skönt det här med varma handdukar.
Ja.
I slutfasen har man ju hört det jätte skönt. Det hjälper ju verkligen att slappna av ner till också.
Precis. Men nu så tänker jag mer på hela kroppen, kanske på axlarna eller magen eller ryggen eller någonstans. Bara att känna den där lite beröring, samtidigt lite värme.
Vetekuddar
finns, men vi har andra modernare saker. De är inte bättre, men de fungerar lite annorlunda.
Men elektriska filter har ni också? Eller någonting sånt där?
Ja, det har inte vi riktigt. Men
nej,
vi
men
har
det
några små sådana här, som värmedynor fast en gång som man kan värma på flera gånger.
Precis.
För en och samma patient. De är väldigt effektfulla.
Mm. Nej, det tycker jag
det är bra.
Det är så skönt att ha det. Ja, det är det man vill. Det är allt som bara hjälper en att slappna av.
Mm.
Verkligen.
Så du, egentligen så är det, för att avsluta summeringen då, så är det lugn och ro.
Mm.
Och
att man ligger och sover lite grann.
Att tänka på att kvinnan är väldigt mycket inne i sig själv.
Mm.
Med det prata med små ord.
Mm.
Väldigt försiktigt. Mm. Och ta fram den här mest trygga rösten.
Ja, precis.
Den. Och att man går via partnern.
Mm.
Prata med partnern mest.
Mm, precis.
Så att partnern kan förmedla.
Mm, mm.
Kläcka ner ljuset. Ha lite dofter.
Mm. Och musiken kan man också välja om man vill ha det i rummet.
Musiken, ja. Musiken
för det kan ju lyfta. Ibland kan det vara jobbigt när man sitter i ett bad att ha hörlurar uppkopplade. Och man är inte så medveten hur man styr telefonen. Då är det ganska skönt om partnern eller barnmorskorna kan också hjälpa till där och styra. Om det finns någon musikanläggning på sjukhusen, det kan ju också variera lite igen hur det är det. Men, så det är också viktigt.
Eller men annars så har man, eller har man, de flesta mammor med hypnobirthing, de har alltså hörlurar.
Nej, alltså precis, för att ofta kan det vara så att man spelar de här ljudfilerna. Det kan man ju spela i rummet också.
Ja.
Men ibland kan det kännas lite mer att man sluter ju ut ljuset. Det är ju, vad heter det? Sound cancelling headphones heter det på engelska.
Ja,
det har ju ett litet syfte där, att ändå stänger ut andra ljud också.
Ja. Ta bort dem.
Så därför är det ganska skönt med det.
Mm.
Men och man kan ha ljud, vet du, man kan ha Bluetooth-hörlurar och allt vad det finns för någonting. Mm. Men ibland vissa föredrag kanske har i rummet, för då hör ju parten också, så man verkligen hänger med i hennes värld och sådär.
Mm.
Jag själv föredrag hörlurar, för jag tänkte att det var så nytt med hypnobirthing då.
Mm.
Jag vill inte ha den där tanken att någon ska fnissa åt vad jag lyssnar åt, på, om man säger så, utan det är min lilla värld.
Ja.
Kändes det då i alla fall rent mentalt.
Mm.
Men och då kunde ju ni andra kanske fokusera på andra saker. Men min första födsel så var det musik i hela rummet.
Men du, avslutningsvis då, Frida. Mm. Vad säger vi? Gå en hypnobirthing-kurs. Ja. Och kan inte det, för det kan faktiskt inte alla. Mm. Man kanske inte har råd, eller man bor inte där det är tillgängligt och det finns inte riktigt...
Ja, det som är roligt nu är att hypnobirthing finns ju via Skatteverket, kan man claima det nu som friskvård. Så det är...
Ja.
Det hjälper ju.
Ja, men det många. Hjälper ju. Ja. Och det ska ni vara medvetna om. Ja. Att har det inte utnyttjat och har det på jobbet.
Mm.
Och det är både för partnern och för den födande.
Precis.
Så det är jättebra.
Ja.
Men om man nu i alla fall inte har råd eller möjlighet att ha en kurs.
Mm.
Så tänk på att det finns ju faktiskt då YouTube-klipp som kan vara bra. Det finns avslappningsmusik på Spotify. Och du kanske skulle kunna hjälpa oss där, Frida.
Mm.
Om vi lägger ett meddelande på Instagram och kör på bloggen.
Ja.
Sen så folk kan plocka upp någonting. Och så kanske det finns böcker. Gör det där.
Mm, det finns en Marie Mongan har skrivit en bok som heter Hypnobirthing.
Aha.
Den är ju ganska grundläggande till och bra introduktion till hypnobirthing.
Och den är lätt att förstå och lätt att ta till sig.
Mm, ja, det tycker jag.
Är den på engelska skriven?
Den är på engelska.
Ja, okej.
Det finns ingen svensk ännu som har skrivit en hypnobirthing-bok.
Nej, det är upp till dig. Och
det får väl det får bli du, nästa steg.
Du får sätta igång. Men då finns det lite alternativ där och vi ska försöka hjälpa till i alla fall.
Absolut.
Ja. Men du, vi ses snart igen då. Frågestund om några veckor.
Härligt.
Bra, Frida. Härligt att träffa dig igen i poddstudion. Ses snart igen. Mm. Och till er andra, som sagt, ställ frågor på info@babies.se eller på vårt Instagram-konto som är babiespodcast. Jag heter Carina Bomorska och jag önskar er en fantastisk fin dag. Och somna inte helt nu i trans i hypnon där ute, utan ha det lite mysigt. Tänk på födseln som någonting fantastiskt positivt, för det går faktiskt. Frida har gjort det 3 gånger och både stolt och nöjd över sina födslar, så det går. Ha det gott, hörs snart igen. Hej då, Frida.
Hej då.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.
They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.